Hej och välkomna till årets första avsnitt av Kompilator, där jag idag har med mig Kristoffer Grönlund från poddgrannen Kolsnack. Välkommen!
Tack så mycket! Trevligt att vara här.
God fortsättning!
Ja, detsamma. Gott nytt år och allt vad man nu säger.
Ja. Hur länge säger man god fortsättning? Finns det någon regel?
Det är inte längre än januari, till 13 Knut kanske. Jag vet inte riktigt.
Det är snart, va? Det är imorgon.
Ja, precis.
Ja, då har vi det avklarat. Jag har några saker som jag tänkte diskutera med dig. Bland annat, du var med i Kompilator 34 där du pratade om att bli egen konsult. Mm. Du hade precis blivit det då när vi spelade in det. Och det är det mest lyssnade Kompilator-avsnittet hittills. Så jag tänkte att det var lite roligt att köra en uppdatering 3 år senare.
Ja, kul. Det hade jag ingen aning om.
Ja, så ja, grattis. Folk vill verkligen höra om egen konsultande.
Nu fick jag lite så här prestationsångest där. Men
inte alls. Men ja, berätta. Sist vi talades vid så hade du precis blivit det. Och jag tror att du precis hade reggat företag. Du hade inte fått något uppdrag ens. Men berätta, vad hände sen?
Ja, alltså det måste ju då ha varit kanske mars-april 2020 som vi spelade in det då, eftersom det var då jag startade bolaget. Jag kommer ihåg att jag skulle med jobbet, så skulle jag på en konferens i Sydkorea och såg fram emot det väldigt mycket. Och den blev inställd på grund av corona som liksom precis var i uppstarten. Och allt kring det där så kände jag liksom, men jag ska testa och köra eget. Och det var ju kanske det sämsta tiden att starta. Eller vad, det visade sig, det var ju inte så himla dåligt som man skulle kunna tro. Men när jag väl drog igång och samtidigt så liksom stannade hela världen av. Och liksom så här, nu ska ingen jobba i typ flera års tid eller någonting. Jag vet inte riktigt. Men det kändes som att allting höll på att gå åt skogen. Så tänkte man att liksom, det här var kanske inte riktigt rätt beslut. Men det har ju gått bra, måste jag säga. Jag jobbar på. Jag hade någon slags dröm om att jag skulle kunna livnära mig på annat än att konsulta, men det har jag ju inte gjort, kan man väl säga. Jag har ju konsultat nästan hela tiden. Jag hade en period när jag precis fick barn då jag körde, det blev totalt 8 månader utan uppdrag och gjorde annat, men mest byta blöjor, inte så mycket som genererade pengar. Så att jag har väl liksom kört som konsult för det mesta. Men nu har jag faktiskt ett program som jag har skrivit tillsammans med en före detta kollega som vi har lanserat och faktiskt sålt ett ex av. Mm-hmm. Så att vi har en kund. Så att det ser bra ut. Vi har några andra på gång kanske. Så att det kan bli någonting så småningom. Vi får se.
Nu blir jag jättenyfiken om du vill berätta vad det är.
Ja. Jag vet inte hur mycket jag kan säga om det egentligen, men det är ganska enkelt. Det vi har utvecklat är en tjänst för yrkeshögskolor. Så min före detta kollega, han jobbar mycket med yrkeshögskolor som lärare. Och jag började prata med honom för att jag funderade på att jag skulle liksom ha som en extra inkomst att kunna köra som lärare lite vid sidan av, så här, programmeringslärare. Det blev liksom aldrig någonting av det. Det passade inte med scheman och sånt. Just liksom, jag fick barn och sånt där. Men som ett sidogrej från det då, så hade liksom den här skolan som jag jobbade mot ett behov. Att liksom vi behöver hjälp med den här grejen som var specifikt för att hantera betygssättning och sånt. Det var mycket manuellt arbete. Många liksom, de hade liksom olika program som skulle föras in siffror här och så kopieras från programmet till något Excel-ark och så från Excel-arket till skickas in till myndigheten och så blev det ofta fel och liksom det är inte bra när någon får fel betyg och sådär. Så då började vi kolla på liksom, kan vi automatisera det på något sätt? Så nu har vi en lösning som är liksom ett program som automatiserar hela betygsflödet från deras interna system till myndigheten. Då, så att de liksom inte behöver hålla Coolt. På och göra massor manuellt arbete. Så att, ja. Och det är så här tacksam grej, för att det är ganska lätt att sälja in också. Man sitter och pratar med en administratör som sitter och liksom gör de här grejerna dag ut dag in. Och så visar man liksom, ja, ni kan trycka på en knapp här och så liksom gör den allt jobb. Så blir de ju ganska glada. Så att det har varit tacksamt sådär. Och som en kul, liksom lite nischad grej också.
Ja, och det... Jag har ju letat efter alternativa intäktsströmmar utan att riktigt veta varför, utöver själva konsultandet. Och jag har snöat in mig på SAS-produkter och indie hacking och kurser och ja, det kontentan av det som jag kommit fram till, att det är svårare inte att göra saken, det är svårare ju att sälja in saken.
Ja, absolut.
Och här låter det ändå som att ni började med att sälja in den och sen bygga den, vilket är eloge.
Ja, alltså jag tror nyckeln är att jag har lyckats hitta en person som har bakgrund som säljare och liksom i den världen som har liksom den kompetensen, för den saknar jag totalt också. Och det har ju också varit ett problem för mig, att liksom, jag har haft mycket idéer på appar så här, så jag ska göra och så, men jag, samtidigt så har jag den här känslan att liksom, det kommer aldrig kunna bli några pengar av det. Och det är väldigt mycket jobb. Och det gör att motivationen flagar lite igen. Och då när man samtidigt så liksom, ja men jag kan ta ett konsultjobb som liksom betalar en stadig inkomst som betydligt bättre än troligtvis vad en app skulle kunna göra. Så. Men det är också, man har ju den här lockelsen att liksom kunna sätta sina egna arbetstider och liksom kunna vara lite mer flexibel om när och hur man jobbar och så. Men Det är ju ett tvegat svärd på något sätt. Liksom. Det är samtidigt så köper man sig en väldig arbetsbörda i perioder. Att liksom, ja, är det någonting fel så måste man fixa det. För att det är själv som ligger bakom alltihop.
Precis. Nej, men jag har gjort lite back of the napkin matte. Och typ 100 000 i månaden är ett ganska bra riktmärke om man vill kunna ta ut en lön och spara ihop till semester och pension och så vidare. Och så tänker man 100 000 kronor. Ska jag sälja någon SAS-produkt för 100 kronor i månaden, då måste jag ha 1000 kunder. 1000 kunder, om liksom 10% av dem har någon supportbehov i månaden, så är det 100 supportärenden.
Mm.
Och det är hela månaden. Så jag kommer inte göra något annat än support och Jag tror inte att det är så glamoröst som man kanske målar upp det i första taget.
Nej, och det är ju samma sak man börjar fundera på. Ja, men telefonappar eller dataspel och sådär också. Där man säljer kanske för 10 eller 20 kronor och liksom hoppas på, ja men jag hoppas att 100 000 köper det. Ja, då har du 100 000 personer som kommer skicka liksom frågor. Och speciellt spel, då är folk ju väldigt brutala också, så att det är liksom, du kan göra ditt bästa och så får du not recommended på Steam och så är liksom allting förgäves, liksom noll pengar in.
Det finns något Simpsons-avsnitt där Lisa gör typ en alternativ Barbie-docka och så typ säljer de en docka och så säger Lisa, om vi når ut till bara en liten flicka så kommer allt ha varit värt. Och så säger hon som hon gjorde dockan, men ja, speciellt om hon betalar 10 miljoner dollar för den här dockan.
Ja, precis. Ja, alltså det är kanske det som är hemligheten. Man borde vara som Königsegg. Så här, liksom man bygger en bil och så säljer man den till en person. Och så betalar den personen tillräckligt för att man ska kunna bygga en till.
Fanns det inte en sån app typ när iPhonen var jätteny som bara, den hette typ I am rich eller någonting. Och den kostade
just det,
999 dollar. Och så, eller vad fan var det? 10 000 dollar kostar appen och den visar bara upp en bild på en diamant typ. Och de sålde typ 4 stycken sådana innan Apple drog tillbaka.
Alltså det fanns ju, när hela internet var nytt så fanns det ju den här million dollar website. Ja! Eller jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var liksom man kunde köpa en pixel. Ja. Och liksom folk köpte så här ett litet så här 5x5 pixel och för att rita sin lilla ikon.
Ja, den finns kvar och den kör HTTP fortfarande.
Härligt. Alltså det gäller ju att vara först med en sån idé, så liksom absolut, det funkar ju. Det är lite grann som det finns så många sådana när det gäller internet, liksom så här, kunna köpa domännamn och sen sälja dem dyrt och liksom sådana grejer. Liksom, tänker jag, ja, det där är ju enkel idé som man hade kunnat fullfölja.
Ja, men precis. Man skulle regga till klarna.se 99.
Ja.
Det fick jag reda på. Jag vet inte hur jag fick reda på det, men han, vad han heter, Bingo Rimer. Han var inne och handlade på domännamn, alltså typ 97. Och han hade satt på de här doktor.se och apoteket.se och flera stora. Så han har gjort sig en hacka på det.
Alltså det är liksom, jag kan inte liksom bli upprörd över sånt. Det är på något sätt, ja, är man, kommer man på den idén och faktiskt kör på den, så liksom så, all power to you.
Min favorit domänhistoria, det är amazon.se. För det var ju en kommunikationskonsult, en kvinna som hade Amazon AB. Så hon hade ju första tjing på Amazon.se, och den satt hon på, ja, fram tills Amazon lanserade. Och man kan ju gå in på alla bolag och se exakt hur mycket hon fick för den domänen. Jag tror det var 6 miljoner, vilket jag tyckte var en nolla för lite.
Ja, exakt. Jag tänkte det lät ganska billigt faktiskt.
Så, ja. Man får registrera en massa domäner och hoppas att de blir värdefulla i framtiden om man inte vill bygga appar. Men berätta, hur har det annars sett ut med konsultandet? Är det som du hade föreställt dig? Är det någonting som du har blivit överraskad över?
Det som har varit ganska skönt är väl liksom att mina senaste uppdrag så har jag liksom fått dem helt genom kontakter och inte via en mäklare. Och det, dels är det väl kanske lite tur, men dels känns det som att det är också liksom att när man väl har börjat komma igång så snurrar det på ett annat sätt. Jag vet inte riktigt, men det har känts liksom, för mig så har det känts som att det har gått mycket bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag har hela tiden haft tanken att liksom, ja, men håller det här ett litet tag så är det toppen. Och funkar det inte så går jag tillbaka till att vara anställd. Så jag har inte haft så jättemycket panik heller över om det skulle gå snett. Liksom så här, att liksom, jag tänker, därför funkar det. Funkar. Och det har ju liksom hållit sen jag körde igång i alla fall, så pass att jag liksom har gått runt. Så det har ju varit toppen. Jag har inte sett några problem för mig. Liksom så, men jag har ju liksom en ganska bra bakgrund för att göra det här också. Jag har ju liksom håller på länge och jag håller på med olika saker. Så jag har ju liksom tagit uppdrag med lite olika inriktningar och sådär. Jag har inte liksom varit jättebegränsad i vad jag har kunnat ta för grejer, utan jag har liksom hoppat på lite allt möjligt. Det som jag tror kommer bli problemet för mig är väl att jag vill ju helst jobba hemifrån. Det är ju liksom en av de fördelar som jag har sett med det här, att liksom kunna köra remote. Och det blir mindre och mindre sånt när man ser uppdrag som ligger ute. Så att det kommer att bli ett potentiellt bekymmer om jag ska fortsätta att köra liksom konsulta mot bolag i Stockholm som jag har gjort.
Ja, som tur är så har jag inte börjat märka av det än, men det ligger hela tiden och lingrar i bakhuvudet att sötesbröddagarna kommer vara förbi någon gång.
Ja, eller alltså det är lite både och. Det är lite grann som det här, det har ju varit i nyheterna om någon slags lagändring om hur konsulter som sitter på uppdrag länge, hur företag får anlita dem, så att de måste erbjuda anställning efter en viss tid och sådär. Men det känns inte heller som att det är någonting som är till ett bekymmer för oss direkt, utan det är kanske mer stora konsultbolag som vräker in konsulter, liksom, att det där kan bli bekymmer. Jag är inte så jätteorolig, och samma sak med uppdragen, att har man lite erfarenhet och sådär, så tror jag att man kan komma undan med mer och ställa mer motkrav. Liksom. Att visst, jag tar jättegärna det här uppdraget, men jag sitter hemma för det mesta. Och så kommer det vara. Men det tror jag också, det är något som jag har fått känsla av, att det är kanske en, jag vet inte om det är en erfarenhetsgrej, om det bara är en så här envishetsgrej, men jag har aldrig haft problem och liksom, när jag får ett kontrakt och stryka punkter och skicka tillbaka det och säga att liksom, det här går jag inte med på. Och nästan alltid fått igenom det. Det är ofta som det ligger grejer i kontrakt som liksom inte ens håller lagmässigt. Konkurrensklausurer och grejer. Men när jag ser, vi sitter ju båda på en freelancer-slack-kanal, och jag ser ofta frågor där man får känslan av att liksom, jag tror inte folk inser att de kan ställa motkrav. Att liksom, oj, de kräver att jag ska liksom, jag får aldrig jobba åt en konkurrent i hela mitt liv, och de ska äga allt jag gör, och jag får betalt ungefär 3 månader efter att jag har skickat fakturan. Och det är så här, ja, man måste ju inte acceptera de här.
Nej, precis. en sak som man, om man är sugen på att starta konsultbolag och gör det, så tycker jag att man så fort som möjligt ska bygga upp en krigskassa, i brist på bättre ord. För ett av de viktigaste verktygen man har när man förhandlar är något som heter BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement. Vilket i princip är, vad händer om vi inte kommer överens? Ja, men kommer vi inte överens och jag har en krigskassa så jag klarar mig i ett halvår, så kommer jag vara mycket mer självsäker när jag förhandlar.
Nej, exakt. Nej, och jag har ju tackat nej till uppdrag också, som det jag har känt att liksom, det kändes inte rätt, även fast de ville ha mig. Så, just för att jag vet att jag kommer klara mig, jag behöver inget uppdrag nu. Så jag tror att det är viktigt som konsult liksom. Det är viktigare om man är hantverkare och sådär, där det kan vara mer osäkert, liksom, där det kommer tider där det, liksom, det inte är några jobb överhuvudtaget. Det har inte känts som att det har varit så viktigt för en IT-konsult. Det, liksom, det har alltid funnits uppdrag så att man kan hitta någonting snabbt. Men det kan nog vara så att det kommer bli mer så att man får räkna med att sitta några månader utan uppdrag tills nästa. Så.
Precis. Jag har en spådom, och det är att senaste årets avskedningsrundor kommer dels göra att IT-branschen är lite mindre sexig att ta sig in i, men jag tror att den även kommer skrämma bort massa juniora utvecklare som bara jobbat 1-2 år. Och det där kommer ju komma tillbaks och bita företagen jättemycket nästa högkonjunktur.
Ja, exakt. Alltså det på något sätt, behovet finns ju där av utvecklare. Det försvinner ju inte, det blir bara mer och mer. Det ser liksom inget slut på än. Liksom, vi är fortfarande i början på att allting blir digitaliserat. Så att, jag har svårt att tänka mig att det kommer bli så att liksom, ja, men, vi kommer klara oss med ChatGPT och en utvecklare för att driva hela liksom, Skatteverket. Det kommer inte hända. Liksom.
Nej, och sen ska man komma ihåg att saker är cykliska. Även om man liksom gör migreringen nu eller skriver om ett system, så om 10-15 år så behöver det skrivas om igen. Och det finns massa andra bolag som har samma cykel, så det är liksom, det är det som är lite fördelen med att vara konsult, är att man kan hoppa mellan företag i olika cykler av den här omskrivningsresan. Jättemycket bank och finans är på väg upp i molnet nu, och om 5 år så kommer de att vara på väg tillbaka till egna datacenter, och då kan man stå där och med F-skattsedeln redo.
Ja, alltså jag vet inte om det är kanske för att vi är gamla och bittra och cyniska, men jag säger absolut, jag menar, jag har jobbat med projekt som har varit exakt så här, att vi har ett system som skrevs på 90-talet som kör i en burk som ingen vet hur den fungerar, som kopplas med serieport till liksom det här andra systemet, och alla som har jobbat med det här har gått i pension och det finns liksom ingen som kan ta hand om det. Vad ska vi göra? Och det blir ju inte bättre om man ersätter liksom program skrivet i Visual Pascal med program skrivet i JavaScript med 100 000 node dependencies där liksom ingenting finns kvar och ingenting fungerar. Och det är liksom, vad ska vi göra nu när liksom hela våran betallösning bara liksom börjar haverera, så 10 år efter att alla utvecklare som hade någon aning överhuvudtaget vad det här är för någonting försvann. Så att, jag tror liksom arbetssäkerhetsmässigt tror jag vi kommer klara oss till pensionen i alla fall. Jag tror inte det finns någon risk att liksom alla kommer bestämma sig för att hela det här med datorer var en dålig idé. Men även om ibland så tänker man att det kanske var kanske inte var så himla bra idé helt.
Det där är en annan sak som jag funderat på, att i år, alltså 2024, så nu har jag fått betalt för att skriva kod i 20 år. Jag skrev min första betalda kod 2004. Och jag är inte ens halvvägs. Jag har ju minst 25 år kvar till pension. Så det är liksom, det slog mig. Det är väl någon medelålderskris fundering, men det är, man kan inte hålla på att sprinta efter nya skinande teknologier hela tiden, utan man måste pejsa sig lite, för det är, man inser precis att det är ett maratonlopp och inte 800 meter.
Ja, Ja, alltså det är ju fascinerande om man tänker på hur utvecklingen såg ut 2004, liksom, där det liksom, telefoner inte fanns på det sätt som de finns idag. Liksom. Jag vet inte om, vad heter det, Java-systemet som man använde på telefoner som fanns. Det fanns ju Symbian, fanns ju på Nokia-telefonerna. Och så fanns ju det här som var liksom hett.
Java-Äpplet.
Som var Java-baserat. Äpplet var ju i webbläsaren, men det fanns ju någonting...
Hette inte så här någon mobile edition. Fanns ju Java EE.
Exakt. Ja, precis. Det kanske är Java EE som jag tänker. Någon slags mobil variant. Mm. Och WAP. Just WAP var en grej. Men det var något helt annat. Man undrar, 20 år framåt. Det känns ju inte som att utvecklingen saktar in. Liksom.
Fast rent krasst, om jag tittar på vad jag skrev för kod 2004, så var det kod som tog information från en databas, skickade upp i ett HTML-formulär och sparade ner den i en annan databas. Och vad är det för kod jag skriver 2024? Jo, det är kod som hämtar något från kanske en rest, ett rest-API istället för en databas. Och skickar upp i ett HTML-formulär och sen skickar vidare till ett annat rest-API. Så det är inte jättemycket som har ändrats.
Man blir ju så här, en maskin på Hetzner för 500 svenskar. Liksom, vi gör exakt samma sak fast allting är mer invecklat. Ja. Liksom.
Men du har inte bara blivit konsult sen vi pratade sist. Du har även blivit pappa, och det är minst om inte mer omvälvande både för livet men även för arbetslivet och inställningen till jobb, och i alla fall för min del. Jag undrar hur du upplevde det.
Ja, det känns ju fortfarande som att jag bara är i början på hela den resan. Hon är väl 16 månader nu. Och ja, som jag sa tidigare, så tog jag mitt uppdrag slutade några månader innan hon föddes. Så då valde jag inte att hoppa på ett nytt uppdrag, utan jag körde liksom, jag tänkte, jag kommer var pappaledig och sen jobba på annat vid sidan av. Och det blev väl mest pappaledig liksom, tills jag kände att nu ska jag ha ett uppdrag igen. Men det var definitivt, det är en sån här fördel med att vara egen, att man kan ta. Liksom, jag hade byggt upp kassa i bolaget så att jag kunde liksom köra ganska länge utan att ha ett uppdrag. Utan att ha pengar att komma in. Utan att liksom, jag kände att det blev kris för det. Så att det var ju toppen på det sättet. Och liksom, jag fick tid hemma med bebisen. Men just hur det har liksom ändrat, en sak som du har gjort är att jag har inte haft tid att göra musik på väldigt länge. det har inte blivit mycket blipande och bloopande sen de föddes, ska jag säga.
Jag sålde all min utrustning när min första son föddes, för jag insåg att jag kommer inte hinna med någonting. Och sen så, nu för något år sedan började jag köpa på mig grejer igen, men... Ja. Jag säger inte att du ska göra det, men det, jag kan relatera till 100%.
Ja, nej, alltså, ja, precis. Jag borde kanske göra det. Nu står jag allting och bara samlar damm istället. Så det är ingen som blir glad av det. Men ja, nej. Svårt att prioritera de grejerna. Och det är väl lite så. Prioriteringarna har väl förändrats lite grann. Man blir lite mer fokuserad på, ja, men liksom, det är jobba och så sen lämnar man datorn och går därifrån. Mm. Så att alla sådana sidoprojekt och sånt, det blir liggande lite grann.
Ingen advent of code i år.
Ja, precis. Inte en rad advent of code. Det är lite trist också. Liksom. Det är på samma gång. Men jag tänker att om några år så kommer hon jobba på advent of code. Liksom, så kan jag sitta och hjälpa till. Det blir Scratch och vad heter det?
Min son håller på med Scratch. Och vi började, för det finns typ ett advent of code för barn på svenska. Mm. Namnet följer huvudet, men... kan länka till det i show notesen. Vi gjorde ett eller två problem, men sen så rann det ut i sanden, som det brukar göra med såna saker. Men så absolut.
Jag vet inte riktigt om det har förändrats så mycket annars. Liksom. Vi jobbade hemma båda två innan vi fick barn. Mm. Och vi har väl fortfarande liksom målet att jobba hemma från båda två. Så vi är ju hemma liksom, båda två och jobbar. Mm. Och det har ju varit liksom en fantastisk grej för mig. Jag är turen att ha ett hus som är stort nog att jag kan liksom sitta i mitt kontor även om det är någon som försöker flyga från var det syns bordet samtidigt. Verkar vara projektet just nu. Men Ja, nej, men det funkar bra. Det känns, jag är lite för mitt i det för att liksom kunna reflektera så jättemycket på hur det liksom påverkar själva liksom synen på jobb och sådär. Men jag tänker att det blir väl ännu mer liksom så här att det är inte så mycket att fundera på vad man vill, utan det är liksom, ja, men jag måste tjäna pengar på något sätt för att liksom försörja familjen. Mm. Så att, får jag inte bolaget funka, då får jag väl ta ett jobb. Liksom. Mm. Det blir mindre så här ångest kanske och lite mer bara liksom, köra på.
Jag har fått lite mer distans och det är inte lika stor del av min identitet längre. Det är mer liksom bara något jag råkar jobba med.
Ja, men exakt. Jag tror precis. Jag hade lite av en så här medelålderskris innan vi fick barn. Mm. Så här 30-35 års kris. Det liksom så här, ja, men vad är meningen med livet? Vad är det jag håller på med? Liksom? Varför gör jag de här grejerna? Så här, och jag spenderade massa tid med att bara gå runt i skogen och fundera på vad jag vill göra. Och det var ju liksom det som ledde upp till att jag startade mitt eget bolag och liksom tänkte att liksom jag vill kunna göra lite mer av vad jag vill.
Mm.
Och känna att, ja, en av de saker som triggade det här var väl att liksom den grej som jag jobbade på bolaget som jag jobbade på innan, var liksom en framgångsrik produkt som tjänade pengar och så här, men det var inte sexig, det var liksom en gammal produkt som ingen liksom bryr sig om. Så allt fokus låg på det nya heta som bara kostade pengar.
Mm.
Och liksom, det kändes som att man var liksom inte uppskattad. Jag kände mig som han i Office Space som sitter i källaren med sin röda stapler.
Milton.
Milton, precis. Jag kände liksom så här att ja, men jag skulle vilja jobba på något som betyder något för mig. Att liksom jag kan, det här är något som jag står över. Liksom något som jag står för. Liksom. Mm. Och det är liksom... Jag menar, nu är det ju så, jag visst, jag jobbar och konsultar åt liksom bolag som gör saker som inte är liksom i mitt namn, så att säga. Mm. Så. Men man får ändå den där avståndet att liksom, jag har mitt bolag och mitt bolag har liksom mina värderingar och jag kan välja och liksom vad jag vill göra med min tid på ett helt annat sätt. Så att det känns som att det är jättemycket liksom frihet och sådär. Så att ja, jag tog väl det steget innan vi skaffade barn. Det hade varit skillnad om jag var yngre. Jag var ju relativt gammal när vi skaffade barn nu. Jag var ju redan över 40.
Mm.
Jag tror de flesta är väl liksom precis innan sin sån kris när de väl skaffar barn. Liksom att de flesta är liksom 25-30 kanske. Så att det blir en helt annan grej. Att jag är liksom mer bekväm i var jag är någonstans.
Mm.
Och liksom kanske blir mindre stressad av att liksom så här se all fritid ätats upp av barn. Utan liksom, men det är det jag vill lägga min fritid på nu.
Mm. Det låter snarlikt mina upplevelser också med hur man förhåller sig till sin roll. Och liksom att man kanske inte behöver jobba på de här jättesexiga projekten. För att jag har tänkt om hur jag tänker på mitt jobb, och jag tänker att jag är mer som en rörmockare som kommer och fixar toan och ser till så att det kommer varm vatten ur kranen och inte i toan, och sen är det bra.
Ja.
Jag behöver inte skriva under på familjen jag är hemma hos på deras värderingar, och utan jag är bara där för att fixa toan och så drar jag vidare. Och det är faktiskt ganska skönt.
Ja, men precis, det finns en frihet i den. Ja, exakt så. Liksom, att på något sätt, när jag var yngre så hade jag liksom någon slags dröm. Ja, men jag ville ju göra dataspel.
Mm.
Liksom. Det är någonting väldigt attraktivt. Ja, men det är lite så här rockstjärna och liksom vara John Carmack. Liksom. Mm. Det är drömmen att vara liksom den där. Och mycket handlar om, liksom, jag ville ju vara i ett litet team, liksom, kanske några få som gör spel och liksom lever liksom på pizza dygnet runt och så här, liksom, på något sätt. Det är fantastiskt. Men sen när jag väl jobbade med spel och det liksom var, bolagen växte och växte och till slut var vi 200 pers och liksom, spelen tog längre och längre tid att göra och det blev, jag vet inte, det var ingen som var så här super entusiastisk över liksom nästa projekt, utan liksom bara, ja, vi måste göra något och det blir en uppföljare. Mm. Liksom. Så här, på något sätt, det är liksom rockstjärneglansen bara liksom försvann. Men jag tycker ju om att programmera. Att liksom det jag har insett är att jag liksom, det jag älskar är att sitta och koda och lösa problem. Och det behöver inte vara liksom ett sexigt problem. Så här, det, jag tycker om att liksom lösa. Ja, men liksom, jag kan tänka mig om man är rörmockare. Liksom, det är så här, glädjen är ju att lösa problem på något sätt faktiskt. Jag tror att det finns många likheter där. Så att, och liksom kunna hitta den där glädjen i liksom vardagen i, och liksom, ja, men jag sitter och liksom listar ut vad är liksom svaret på den här gåtan. Liksom.
Ett tips som jag fick av min fru, för jag beklagade mig för henne för ganska länge sedan, om att det är väldigt mycket av det som man gör i stora bolag som är, känns som låtsasjobb. Det är ingen som, det är ingen som märker det, det gör ingen impact. Men då sa hon att någonting som jag tyckte var ganska klok är att det finns ju alltid någon som blir glad. Projektledaren kanske blir glad för att man kan dra girakortet till höger, eller teamet kanske blir glada för att de slipper ha någon som är på dem att det ska fixas. Så man får vända blicken liksom närmare sig själv.
Ja. Ja, det där får man tänka på en annan så här livsläxa som jag hade tidigt, som var att jag liksom, jag kände mycket press av att göra saker så bra som möjligt och liksom innovera och på något sätt, ja, men lite grann det här liksom John Carmack rockstjärne-grejen, och det ledde till att jag kände mig väldigt stressad och sa nej mycket. Jag vet precis, liksom, vi har haft så här samtal med när vi var ett litet team i Umeå som satt och gjorde spel, och liksom folk kom med idéer att liksom, man skulle kunna göra så här, och så blev jag jättestressad och tyckte liksom, det har vi inte tid med, det går inte, och så här.
Mm.
Och på något sätt glömmer bort att det är hela poängen är att ha roligt tillsammans liksom, så här. Att det är det viktigaste nu för mig, att liksom känna att, ja, men det är kul att jobba, det är kul att jobba tillsammans med kollegorna, så här, att liksom, och lösa problem är liksom kärnan i det roliga. Så att om någon kommer med ett problem att liksom, ja, men liksom, kan vi göra så här, så är det en kul grej liksom, och inte glömma bort det. Mm. Det, liksom, det är det här som är glädjen i det hela. Och då kan det vara, alltså det kan vara så här, tekniskt så kan det vara frustrerande att liksom man säger, ja, nu fungerar inte bygget för att det är liksom 13 versioner av samma paket, Node-paket som dras in från olika ställen, och liksom det är slumpmässigt vilket av dem som faktiskt används, och det kraschar på olika sätt.
Mm.
Det kan ju bli jättefrustrerande. Om man bara fokuserar på tekniken, så är det liksom, varför är allting så dåligt? Mm. Kan vi inte bara slänga allt och börja om? Men det är ju också ett så här kul projekt att gräva sig ner liksom så här, försöka lösa liksom. Alltså, jag vet inte. Jag tror jag har kommit längre där, att liksom kunna ha kul även när jag jobbar med saker som kanske inte är liksom perfekta tekniska implementationer och så där. och så också liksom kunna jobba med olika saker. Alltså, jag tycker det är kul att jobba med saker som jag inte har så jättemycket erfarenhet av också, just för att liksom man får lära sig saker och få, ja, men liksom ibland så blir man ödmjuk också liksom. Man, så här, man går in med attityden liksom, vad är det här för skit?
Mm.
Och så sen inser man till slut att liksom, det är ganska briljant också på samma gång.
Varför är det här så puckat? Och så går man in och sen efter ett tag så inser man, nej, men det var ju jag som var puckad som inte förstod.
Ja, men exakt. Eller ännu hellre liksom man går in och så bara, vem är det som har skrivit den här skiten? Och så ser man att ja, det var jag.
Du, jag har bokstavligen den upplevelsen, för jag är tillbaka hos ett företag som jag var anställd på 2014, så jag hör bokstavligen det, att jag kollar, vad fan har skrivit det här? Ja, det var 2014 bara det som har skrivit.
Ja. Man ska bara se framåt, man ska inte gå tillbaka. man vill inte möta Barstek från 2014. Han trivs bäst där han är. Det är så. Jag hade liksom en sån grej idag. Tobias, kodsnack Tobias, sa att han har nått punkten där vi skriver sitt eget byggsystem.
Mm.
Och då tänkte jag, oh, jag har ju skrivit mitt eget byggsystem. Så jag grävde i min GitHub-historik 15 år tillbaka där jag hade mitt byggsystem. Och så tittade jag på readme som jag hade skrivit. Och så tänkte jag, den kan få ligga där i historien. Jag behöver inte gräva upp det.
Kristoffer, det var jätteroligt att höra dina reflektioner över tiden som har varit. Men jag är lite nyfiken på vad ligger i pipen inför 2024? Vad har du för roligt på gång?
Ja, vi har ju pratat en del om att göra musik. Mm. Och det är ju någonting som sen jag fick barn som har legat liksom i träda. Så jag hoppas, jag har en liten förväntning eller förhoppning om att kunna göra någonting i alla fall 2024.
Mm.
Så det är väl liksom det stora. Sen ska jag vara pappaledig också, har jag tänkt. Så det är väl i alla fall deltid. Så det är väl kanske en kombination där. Men då tänkte jag nämna att det finns någonting som heter weeklybeats.com,
hör
för mig,
just.
Som har dragit igång. Nu när vi spelar in så första veckan har fortfarande 2 dagar kvar där man kan vara med och göra ett litet beat varje vecka. Det känns som, tidigare så har jag gjort Jamuary, som är en sån här där man ska göra musik varje dag i en månads tid. Och det är ju lite för intensivt för att jag ska klara det. Men att göra någonting som blipar och bloopar i veckan, det kanske är möjligt. Så jag hoppas lite grann på att kunna hoppa på det.
Kan man följa det på något sätt? Får man liksom en egen sida på den?
Ja, precis. Alltså man får ju skapa ett konto där och logga in och så. Jag har inte grävt jättemycket i det, men jag har ju kunnat se liksom saker som andra har lagt ut och sånt. Så att man kan ju se då i alla fall varje vecka vad folk har lagt upp där. Jag vet inte om det finns några kopplingar till sociala medier i övrigt riktigt, utan det är ju som en sida.
Mm.
Men ja, det...
Den har jag också tittat på, och jag vill så gärna, och jag vet att jag inte borde, men det är vad det lockar.
Eller hur? Det är lite grann som, jag hade en period där jag ville göra NaNoWriMo, alltså det här skriva en bok i november.
Mm.
Och det är också så här, det lockar väldigt, men när jag har försökt så har jag ju inte mått bra. det blir bara ångest. Så att, jag försöker hålla mig från de här, jobba stenhårt i en månads tid på någonting, grejerna nu.
Ja, fast 4 bars i veckan borde man ju kunna. Som du säger, något som blipar och bloopar.
Ja, eller hur? Och då, som min andra grej på det temat, så måste jag ju nämna för dig att Dirty Wave M8, den här trackern som jag har, som ser lite ut som en Gameboy, den kommer komma i en ny version. Han jobbar på en uppdatering som har USB-C, en lite större skärm, utvecklad aluminiumchassi och så vidare, som ser väldigt trevligt ut. Så att om du börjar suga i vänd tarmen igen, så finns det snart en anledning att spendera.
Vi sa ju att jag provade Polygon Tracker.
Ja, precis.
I typ 24 timmar. Men så... Nej, jag vet inte. Den takeawayen från det experimentet är att man kanske inte behöver återvända till saker som man är nostalgisk för. Man kanske bara kan... Det är kanske okej att bara låta det vara nostalgi. Man behöver inte återuppleva det.
Det ligger definitivt någonting i det. Trackervärlden hör hemma på Amigan på sätt och vis. Liksom. Mm. Det där är nog bäst. Men ja, samtidigt så just den här maten är så nice just för att det är formfaktorn är så liten. Som man kan packa med sig.
Precis, fast den är ju, det känns som att den är mycket mer... Dels avancerad, men dels mer opinionated jämfört med... en tracker som bara var verkligen en ren tracker i hårdvaruformat.
Alltså jag skulle säga att jag har ju haft den ganska länge och inte lyckats göra någonting som jag är nöjd med den.
Okay.
Jag vet ju att det går att göra häftiga ljud med den. Bland annat en av designerna bakom, jag tror det är bakom Syntakten och Digitone. S, har jag för mig att den heter? Ja, i alla fall. De är inte kvar på Elektron längre, utan de står eget. Men ja, den personen gjorde ett spår som var helt otroligt. Det var en enda ljudkanal med bara FM-synt. Liksom, det var liksom en hel låt. Helt galna ljud som, ja, fascinerande. Så det går ju absolut, men jag har inte lyckats. Jag lyckas bara göra ljud som jag tycker låter jättetråkiga. Så, ja, den är svår. Men ja, jag kanske lite weekly beats kan vi få ur den, hoppas jag. Vi får väl se.
Ja, vi kanske rundar av på det temat, och så kanske vi hörs igen om ett halvår eller så kan vi se hur det har gått med Weekly Beats.
Ja,
precis. För oss båda, för nu fick jag blodad tand när du började prata om det.
Ja, se fram emot lite weekly Bartek.
Men du, tusen tack för att du ville vara med och prata om tillbakablickar och framåtblickar.
Ja, tack så mycket för att du bjöd in mig.
Ja, på återseende.